Vill du vara med och bestämma vilka personer kommande avsnitt ska handla om? Lämna en kommentar på Apple Podcaster eller på Spotify. Podplay.
Trumslag ekar mellan husväggarna och kanonsaluter avfyras från Tower of London. Det är den 17 april 2013 och runt om i den engelska huvudstaden vajar flaggor på halvstång. Nerför den sluttande gatan mot St. Pauls katedral rullar en kanonvagn dragen av 6 svarta hästar. På vagnen vilar en kista, omsorgsfullt insvept i Union Jack, vars kanter fladdrar lätt i vinden. I kistan ligger kroppen av en 87-årig kvinna vars anhängare nu kantar kortegen och applåderar i respekt. Framme vid katedralen väntar över 2300 gäster för att ta ett sista farväl. Det här är en begravning nästan värdig en monark. Men i en annan del av landet, i gruvstaden Goldthorpe i South Yorkshire, utspelar sig en helt annan scen. Någon korkar upp champagne. Andra höjer ölglas mot himlen i skål. Butikerna har stängt för dagen medan barerna är fullpackade. Tillsammans sjunger den glada folkmassan Ding Dong, The Wicked Witch is Dead. Den kända låten från Trollkarlen från Oz. Även här förs en kista genom stadens centrum. En ung pojke håller i tyglarna och bredvid sitter en vuxen man iförd en karaktäristisk mask med bouffantfrisyr och pärlörhängen. En mask föreställande henne, järnladyn. Kistan som är lastad på vagnen är enkelt byggd av träplankor och längs långsidan står det skrivet med svart färg Rest in Hell, vila i helvetet. Folkets jubel stiger när kistan når torget. Där lyfts en hemmagjord docka ut, stor som en verklig människa, klädd i blå klänning och med ett rött förkläde. Dockan förs in i mitten där man förberett för ett bål. Brasan tänds och lågorna slickar upp runt dockans ansikte. När elden falnat dansar de jublande människorna i askan. Festen i den gamla gruvstaden kommer att hålla på hela natten. Äntligen är häxan död.
Du lyssnar på historien om Margaret Thatcher, specerihandlarens dotter från Grantham, som blev Storbritanniens första kvinnliga premiärminister. Järnladyn som krossade fackföreningar, privatiserade industrier och gick i krig mot Argentina. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Margaret Thatcher, eller Margaret Hilda Roberts, som hon heter från början, föds den 13 oktober 1925 i den lilla staden Grantham i Lincolnshire i östra England. En typisk småstad på landsbygden där inte mycket händer. Hon växer upp med sina föräldrar och sin 4 år äldre syster Muriel. För flickornas pappa, Alfred Roberts, är det 3 saker som är viktiga i livet. Religion, politik och affären som ligger under familjens bostad. Det är en speceriaffär där man säljer allt från te och kaffe till tvål och konserver. Mamma Beatrice har tidigare jobbat som sömmerska. Men nu tar hon hand om hemmet och driver affären tillsammans med pappa Alfred. Under hela uppväxten går systrarna Roberts klädda i plagg som mamma Beatrice sytt. En sparsamhet som präglar det respektabla medelklasshem familjen representerar.
Hennes familj är metodister, vilket gör dem till en minoritet i staden dessutom. Så att hon och hennes storasyster är rätt hårt hållna hemma. De får inte gå på bio om det inte är filmer som anses passande. De är inte ute och dansar. Men å andra sidan så är hon ju en flicka i en familj som bara har flickor.
Det här är Emma Lundin, fildoktor i historia och universitetslektor vid Malmö universitet.
Så det verkar ju som hon får lite fördelar av det. Av helt enkelt att hon kanske blir den son som hennes pappa aldrig fick. Och så hon får liksom friheter inom utbildning. Han är mycket uppmuntrande. Och det här är något som jag ser i min forskning om politiska kvinnor eller kvinnor som blir politiker. Att ha en uppmuntrande pappa är väldigt viktigt för många av dem i hennes generation.
Ja, det är tydligt att Margaret är pappas flicka ut i fingerspetsarna. Och Alfred har stora planer för sin yngsta dotter. Hon är den i familjen som suger i sig sin pappas värderingar som en svamp. Hårt arbete, renlighet, sparsamhet och personligt ansvar. Man ska också vara patriot och ha djup respekt för det brittiska kungahuset. Även politiskt är det pappa hon kommer att ta efter. Alfred är aktiv i lokalpolitiken och blir senare vald till Granthams Alderman, alltså typ en borgmästare. Vid den här tiden på 40-talet drivs den lokala politiken inte av partier. Men hade det varit så, hade pappa Alfred alla gånger varit en del av det konservativa Tory-partiet. Han säger ofta till Margaret att varje person måste ta ansvar för sitt eget liv och att staten inte kan lösa alla problem. Det är ord som Margaret kommer att bära med sig genom hela livet. Själv fick han aldrig chansen till någon högre utbildning. Hans föräldrar hade helt enkelt inte råd. Men Margaret är den av systrarna som tar studierna på största allvar, liksom sina plikter i affären och i kyrkan. Och pappa Alfred är fast besluten att hon ska få alla möjligheter han själv aldrig fick. Och möjligheter får hon. När Margaret är 18 år gammal händer det otroliga. Hon får ett stipendium till Oxford, ett av Englands mest anrika universitet, för att studera kemi.
Det är ju säkert en väldigt stor kulturkrock och det är ju ett speciellt ställe. Det är ju extremt mansdominerat. Hon går på Somerville College. Det är ju en värld som präglas av överklassens barn. Övre medelklass, överklass, aristokrater. Mycket pojkar som har gått på fina pojkskolor där alla vet vilka skolor man har gått på. Och så det är en väldigt elitklubb och en elitutbildning. Och är man då inte elit och dessutom kvinna så hamnar man ju vid sidan om.
Margarets tid vid Oxford blir alltså, precis som uppväxten, präglad av en viss isolering. Hon är inte särskilt populär bland studiekamraterna. Och rykten går att hon inte heller gör särskilt bra ifrån sig i plugget. Men det är också nu, under studieåren, som hennes politiska ambitioner börjar ta form. Pappa Alfred har såklart lärt henne konsten att debattera och argumentera, vilket kommer väl till pass när hon engagerar sig i en av de konservativa studentföreningarna på Oxford. Men att faktiskt kunna försörja sig på politik, nej, så tokig är Margaret inte. I alla fall inte som kvinna på 1940-talet. Dessutom finns det på den här tiden inte mycket pengar i politiken. Det krävs i princip att du kommer från en rik familj för att kunna överleva i den världen.
Liksom, politiken är inte riktigt passande att, som kvinna att engagera sig. Hon går ju med i en debattklubb. Hon blir känd för att hon gärna debatterar. Det är ju inte direkt den här liksom, undangömda kvinnligheten, den dygdiga kvinnligheten, utan det är mycket så här öppen, frispråkig, konservativa yttringar. Men ändå att bara vara kvinna och synas blir liksom lite märkligt. Och ovanligt.
När Margaret är färdig med sina studier tar hon jobb som kemist. Även om drömmen är att få en plats i parlamentet behöver hon ju något att försörja sig på. och under de kommande åren arbetar och bor hon i olika städer samtidigt som hon försöker ta sig fram i den mansdominerade politiken. För den som vill bli MP, alltså Member of Parliament, har en lång väg att gå. En dag på en konservativ partifest 1949 blir den då 23-åriga Margaret introducerad till en man med namn Dennis Thatcher, som är 10 år äldre och frånskild. Han kommer från en högre samhällsklass och delar Margarets konservatism och avsky för socialism. Men där Margaret lever för politik och arbete är Dennis intresserad av rugby och snygga sportbilar. Själv beskriver hon senare deras förhållande, kanske inte så mycket som kärlek vid första ögonkastet, utan som byggd på djup vänskap och respekt. De gifter sig 1951 och hon tar det efternamn hon kommer att bli känd under, Thatcher. Och med det följer en förmögenhet. Dennis är nämligen en framgångsrik affärsman med ett eget företag. Pengar är inte längre något hon behöver oroa sig för. Under åren kommer Dennis bli hennes främsta stöd, både privat och politiskt. Enligt många är det bara honom den bestämda Margaret verkligen lyssnar på.
Han kan ju bjuda henne på ett liv liksom i flärd. Hon har ju hela tiden gått i hemsydda kläder när hon har bott hemma, och sen har hon väl skrapat ihop på sitt själv. Men med Dennis så får hon ju verkligen att hon klättrar upp på den här sociala klassstegen, vilket, som ju är väldigt viktig i Storbritannien, framförallt på den tiden. Och hon kan börja se ut som en konservativ kvinna ska se ut. Alltså de här, man ska vara välklädd, det ska vara propert, det ska vara tjusiga accessoarer, och man ska kunna föra sig i offentliga sammanhang som cocktailpartys och sånt. Och det gör, han är ju nyckel in i den världen för henne faktiskt.
Margaret lämnar sitt jobb som kemist och börjar studera juridik. 1953, 28 år gammal, föder hon tvillingarna Mark och Carol. De som känner henne tycker att det är typiskt Margarets effektivitet att få 2 barn under en graviditet och dessutom en pojke och en flicka. Då var den uppgiften avbockad, liksom. Mindre än 2 månader efter förlossningen är hon tillbaka i sina juridikstudier, och bara 6 månader efter det klarar hon sin advokatexamen. Ni minns den där långa vägen för att få plats i parlamentet som vi talade om tidigare? Den traskar Margaret i full fart. Hon tar bland annat röstlektioner för att arbeta bort sin lantliga dialekt. Efter flera misslyckade försök lyckas hon äntligen 1959. Hon blir invald som parlamentsledamot för valkretsen Finchley i norra London, en av endast 25 kvinnor bland 605 män i underhuset. Under de följande åren arbetar hon sig upp genom olika roller inom partiet. Och 1970, när Edward Heath är premiärminister, erbjuder han Margaret, nu 44 år gammal, en plats i sin regering som utbildningsminister. När hon fortfarande är ny på jobbet får Margaret i uppgift att dra ner på kostnaderna inom skolväsendet. En av de policies som hon är med och iscensätter ska komma att förfölja henne resten av livet. Det bestäms att man ska ta bort all gratis mjölk som serveras till barn över 7 år för att spara pengar till skolornas upprustning. Något som skapar ramaskri bland den fattigare befolkningen.
Det blir hennes uppgift att liksom minska kostnaderna genom att inte erbjuda gratis mjölk. Men samtidigt blir det en sån här väldigt tydlig markering för väldigt många britter att nu är den gamla välfärdsstaten över.
Policyn ger henne smeknamnet Thatcher, the milk snatcher. Men inom det konservativa partiet växer hennes rykte som en principfast politiker som vågar fatta tuffa beslut. Och 1975 ställer Margaret upp i partiets ledarval. Men hon har ett problem. Hennes hårda beteende och välklädda stil uppfattas som alltför överklassig. Och för att vinna röster behöver hon bli mer folklig. Mer som alla andra. I media kan man se henne hålla matkassar och jämföra priser, diska och ta hand om barnen. Hon går till talpedagog för att sänka sitt röstläge och använda det så kallade magstödet, en djupare stämma som signalerar pondus. Nu blir Margaret folkets Maggie och mot alla odds vinner hon valet. Hon blir därmed den första kvinnan någonsin att leda ett stort politiskt parti i Storbritannien. Torypartiet. Vägen från specerihandlarens dotter till partiledare är avklarad. Nu återstår bara det sista steget. Att bli premiärminister. Valrörelsen 1979 blir hård. Men Margaret utstrålar självsäkerhet och beslutsamhet. När en sovjetisk tidning vid namn Röda Stjärnan kallar henne järnladyn tar hon till sig smeknamnet med stolthet. Hon adresserar det senare i ett tal på en konferens iförd en vacker röd chiffonklänning, smakfullt sminkad och med perfekt fixat hår, säger hon med glimten i ögat. Ja, jag är en järnlady. Den 4 maj 1979 står hon som segrare. 53 år gammal blir Margaret Thatcher Storbritanniens första kvinnliga premiärminister. När hon tar över rollen 1979 gör hon det i en tid av tumult. Storbritannien är ett land i djup kris och det tidigare så stolta imperiet är ett minneblott. Bårhuspersonal strejkar och kroppar ligger på hög på sjukhus och i bårhus. Sophanteringen har stannat av och på alla gator växer berg av soppåsar fram. Konstanta strömavbrott lämnar hela städer i mörker. Till och med dödgrävarna strejkar i Liverpool. Men järnladyn är beredd. Hon ska skaka om hela det brittiska samhället från grunden. Liverpool, juli 1981. I stadsdelen Toxteth är arbetslösheten bland unga svarta män nära 80%. I området som helhet är var tredje person arbetslös jämfört med en av tio i resten av landet. Det är kväll och sommarluften är kvav och tung. Gatorna är fulla av unga män vars ansikten speglar åratal av hopplöshet och växande vrede. Genom den tjocka röken som sveper fram längs Upper Parliament Street kan de urskilja poliser som närmar sig. Uniformerade män med sköldar tätt intill varandra och batonger beredda. Ropen växer från de unga männen. Någon vrålar, jävla svin, åt polisen. Sen fabrikerna stängts och varven lagts ner har arbetslösheten skjutit i höjden. Bostäderna förfaller medan hyrorna höjts och bidragen skurits ner. I många hem finns knappt mat för dagen. Men det är inte bara ekonomisk hopplöshet som plågar Toxteth. Den svarta befolkningen har länge utsatts för trakasserier från polisen. Efter år av förnedring och orättvisor har människor till slut fått nog.
En sten flyger genom luften. Sedan en till. Och sen bryter helvetet löst. Butiker slås sönder. Skyltfönster krossas. Människor rusar in och kommer ut med armarna fulla av mat och kläder. För vissa handlar det om överlevnad, för andra om ren hämnd. Rasande ungdomar river upp gatstenar från trottoaren och bygger barrikader av brinnande soptunnor, däck och allt annat de kan få tag på. Polisen formerar sig i linjer och slår sina batonger mot sköldarna som ett dovt, rytmiskt hot. Genom luften flyger bensinfyllda flaskor med brinnande trasor. Bensinen exploderar när flaskorna krossas. Bilar, husfasader och människor fattar eld. Våldsamma lågor reser sig som pelare längs gatan.
Upploppen i Toxtet pågår i 9 dagar. Över 500 poliser skadas och över 500 demonstranter arresteras. Runt 100 bilar förstörs och cirka 70 byggnader skadegörs så illa att rivning är enda alternativet. Totalt är det skador för miljontals pund. När Margaret Thatcher besöker Liverpool efter upploppen ser hon det hela som ett bevis på att hennes reformer är nödvändiga. Smärtsamma, men nödvändiga.
Ja, och de där spänningarna, de har ju funnits länge. Och det börjar ju med The Brixton Riots 1981. Alltså det är ju en incident med poliser som misshandlar en ung svart man. Och det blir liksom en händelse som utlöser de här stora kravallerna eller upploppen. Det är ju också ett tecken på en mycket större process. Alltså den systematiska rasismen som finns i Storbritannien. Det är först upplopp i Brixton. Sen blir det upplopp i Liverpool. Så det sprider sig lite runt. Men det är ofta de här områden socialt nedgångna eller områden som inte har fått den investering som de hade behövt. Med mycket arbetarklassungdom vars föräldrar kanske hade bättre förhoppningar om vad deras liv skulle bli.
När Margaret gick till val lovade hon att hejda inflationen, minska fackföreningarnas makt, stoppa förstatligande och öka det privata ägandet. Hon ska skapa ordning och reda i landet. Ytterligare ett löfte är att hon vill återinföra dödsstraff. Politiken måste stramas åt, tycker hon. Hennes lösning blir bland annat höjda räntor. Räntenivån under 80-talet och andra åtstramningar får ner inflationen, men leder till dubbelt så hög arbetslöshet. Och då var den redan hög sedan innan. Men enligt Margaret är det inget större problem. Det ökar människors drivkraft att starta eget. Det är ett nödvändigt ont, menar hon. Det är dock tydligt vilka som blir lidande av Thatchers strama politik. Det är de fattiga. Och klasskillnaderna växer. Enligt Margaret kommer pengarna komma dit också. När de rika blir rikare kommer det i sin tur att skapa arbetsmöjligheter. Samtidigt som upploppen skakar England pågår en annan kris på Nordirland. Där har konflikten mellan probrittiska lojalister och irländska nationalister pågått i årtionden. I ett fängelse utanför Belfast har IRA-fången Bobby Sands inlett en hungerstrejk. Han och andra fångar kräver att erkännas som politiska fångar snarare än vanliga kriminella. Margaret vägrar att ge efter för deras krav. Hon ser dem inte alls som politiska aktivister, utan som terrorister. När Sands dör efter 66 dagar utan mat, följt av 9 andra hungerstrejkande, cementeras hatet mot järnladyn bland irländska republikaner. Ett hat som flera år senare kommer manifestera sig i ett attentat mot premiärministern själv.
Alltså, de här bombningarna som The Provisional IRA utför är ju ett jättestort hot. Och de börjar ju med att de smäller bomber runt militär infrastruktur och soldater och så. Men det blir ju till slut att de bombar hejvilt Och det är många civila som utsätts för rätt stora faror. Men det som händer är också återigen då att Margaret Thatcher får ju en fiende. Men hennes stora allierade i väldigt mycket av den politik hon för är ju polisen. Och även här så får ju polisen möjligheter, alltså utredningsmöjligheter. De får nya vapen, nya strategier som är rätt brutala. Och i efterhand så vet vi ju att det sitter ju minst 10 personer, säkert fler, dömda som IRA-medlemmar på livstid i brittiska fängelser från 70-talet och framåt som är oskyldiga.
Nyval närmar sig och det ser inte bra ut för premiärministern Thatcher. Hennes väljarstöd är i botten. Men då händer något som ska förändra allt. Strax utanför Argentinas kust ligger en liten ögrupp vid namn Falklandsöarna som sedan länge står under brittiskt styre. Tidigt på morgonen den 2 april 1982 går argentinska trupper i land på öarna beslutna att ta tillbaka vad de anser vara rättmätigt argentinskt territorium. Men det tänker inte Margaret tillåta. 2 dagar efter invasionen skickas den brittiska militären ut för att försvara ögruppen. Det tar 2 månader för flottan att ta sig fram och efter några veckors stridande står Storbritannien som segrare i kriget. Även om nästan 1000 människor, brittiska soldater, argentinska soldater och öbor mister livet, blir kriget en seger för Thatcher på hemmaplan. Plötsligt är hon inte längre den kompromisslösa premiärministern som tar mjölken från skolbarn. Nu är hon en nationens beskyddare.
Och det blir ju en publik succé i Storbritannien. De får ju ett väldigt brett folkligt stöd. Och sättet som medierna hanterar Falklandskriget gör det ju till någon slags actionfilm med gott slut. Grejen med Storbritannien och imperiet är ju att de tycker att det är deras rättighet att ha det. Och den här avkoloniseringen som har skett sedan 60-talet och framåt, den är ju motvillig. De är inte måna, de är inte glada i avkoloniseringen. Och här finns det kanske då lite bergiga öar i södra Atlanten som man faktiskt kan med den stora brittiska militära styrkan invadera och återta.
Samtidigt börjar den globala lågkonjunkturen bättra sig och ekonomin i Storbritannien sakta att vända uppåt. När det blir dags för nyval 1983 tar Margaret hem segern igen med en historisk majoritet. Även på den internationella arenan har Thatcher nu blivit en formidabel spelare. Ledare för världens 2 supermakter uttrycker båda sin respekt för henne, om än på olika sätt. Med USAs president Ronald Reagan delar Margaret en djup politisk vänskap grundad i gemensamma värderingar om frihet och marknadsekonomi. Han kallar henne the best man in England och de beskrivs ofta som politiska själsfränder. Men relationen är inte bara varm. Margaret säger som vanligt vad hon tycker, till exempel när hon kritiserar USAs växande budgetunderskott, även om hon gör det bakom stängda dörrar. Samtidigt, bakom järnridån, skapar hon en oväntad arbetsrelation med Sovjets Mikhail Gorbachev. Efter deras första möte konstaterar hon: "Jag gillar herr Gorbachev. Vi kan göra affärer tillsammans." Och det är just dialogen mellan Thatcher, Reagan och Gorbachev som ska bidra till att tina upp det kalla kriget mellan öst och väst på 80-talet. Av alla de internationella ledarna är det dock Frankrikes president François Mitterrand som levererar den mest pricksäkra beskrivningen av Thatcher. Hon har ögon som Caligula men en röst som Marilyn Monroe. En träffande beskrivning av hur hon fick mäktiga män att både bäva och beundra. Men samtidigt som Margaret Thatcher skördar framgångar internationellt väntar nu en stor och avgörande strid på hemmaplan. Premiärministerns hårda blick riktas nu mot en av Storbritanniens mest symboliska industrier och dess mäktigaste fackförbund. Kolgruvorna och National Union of Mine Workers, alltså gruvfacket. I mars 1984 tillkännager regeringen att 20 kolgruvor ska läggas ner och tusentals jobb försvinner. Det blir ramaskri i gruvsamhället. Men detta är en konflikt som Thatcher har förberett sig för i åratal. Kollagren har fyllts, polisen har tränats och lagstiftningen har förberetts. När National Union of Mine Workers under ledning av Arthur Scargill kallar till strejk är järnladyn redo. Poliser i full kravallmundering skickas ut för att skydda strejkbrytare som fortsätter gå till jobbet. Gränserna mellan polisiärt arbete och politik suddas ut när tusentals poliser mobiliseras mot strejkande arbetare. I gruvsamhällena breder desperationen ut sig. Familjer står utan inkomst och många kämpar för att få vardagen att gå ihop. Matbanker upprättas för att hjälpa de drabbade och kvinnor organiserar sig i stödgrupper. Men Margaret Thatcher står fast vid sin politik och visar ingen vilja att ge efter för gruvarbetarnas krav.
Offentligt så är anledningen till den här krisen, gruvkrisen, är att gruvorna är olönsamma. Det här måste vi göra för landets ekonomi. Men egentligen så finns det ju rätt stora och djupa undertoner av ideologi. Att man vill stöpa om den brittiska ekonomin. Och det är lite av det här som skapar väldigt stora konflikter.
För Margaret handlar det här alltså om mer än bara kolgruvor och lönsamhet. Det handlar om att en gång för alla krossa fackföreningsrörelsen. Som hon ser som roten till Storbritanniens ekonomiska problem. Margaret använder termen fienden inom landet för att beskriva de strejkande. Det är samma uttryck som användes för att beskriva IRA-terrorister. Och det visar hur Margaret såg på denna konflikt. Som ett existentiellt hot mot hennes vision av Storbritannien. Strejken håller på i nästan ett år. Familjer slits isär. Gruvsamhällen splittras mellan de som fortsätter strejka och de som går tillbaka till arbetet. Och sakta men säkert vinner Thatcher. Till slut ger gruvarbetarna upp. Vid det här laget är de ruinerade och har inget val. Och i mars 1985 återvänder de till arbetet utan att ha fått igenom ett enda av sina krav. Fackföreningsrörelsen är krossad, precis som Margaret ville. Men också gruvsamhällenas starka gemenskap. Mitt under denna intensiva konflikt sker något som nästan kostar Margaret Thatcher livet. Hatet mellan henne och IRA har nu blivit personligt. I flera år har IRA planerat sin hämnd. Och det är nu, i skuggan av en partikonferens i Brighton, som allt ställs på sin spets. Klockan är 02:54 på natten den 12 oktober 1984. Margaret sitter i hotellrummet på Grand Hotel i Brighton och jobbar på ett tal. När plötsligt väggar och golv börjar skaka, fönstren krossas och ett öronbedövande ljud tystar allt annat. IRA, har placerat en bomb på hotellet med avsikt att döda henne och hennes ministrar. 5 människor omkommer och 31 skadas allvarligt. Margaret klarar sig oskadd. Bara några timmar senare står hon framför pressen med perfekt fixat hår och utan minsta darr på rösten och säger: "Livet måste fortsätta som vanligt. Konferensen kommer fortsätta som vanligt." Attentatet stärker bara hennes järnlady-image. Att hon står där, orubblig efter en attack som var ämnad att döda henne, blir ett kraftfullt budskap. Denna kvinna kan inte kuvas. Det är samma järnhårda beslutsamhet och obevekliga drivkraft som tagit henne hela vägen till Downing Street och gett henne 2 valsegrar. Dessa egenskaper kommer fortsätta att prägla hennes tid som premiärminister. Egenskaper som har gjort henne oerhört framgångsrik, men som en dag också kommer bli hennes fall. Efter fackföreningarnas nederlag påbörjar Thatcher-regeringen sin nästa fas: privatiseringen av statliga företag. Ordet på allas läppar är ägardemokrati, där vanliga britter äger aktier i företag som tidigare varit statsägda. Reklamkampanjer fyller tv-skärmar och budskapen är lockande. Bli delägare i brittisk gas. Ta del av den växande telekommarknaden. Miljontals britter som aldrig tidigare ägt aktier uppmuntras nu att köpa in sig i företag som British Telecom och British Gas. Men resultaten blir blandade. Många människor säljer sina aktier så fort de stiger i värde. Och aktieägandet blir inte lika brett och bestående som Margaret hoppats. Och överallt ser man tecken på växande klyftor mellan rika och fattiga, mellan London och industriorterna, mellan finanssektorn och tillverkningsindustrin. Den 27 oktober 1986 genomför Thatcher-regeringen en genomgripande reform av Londons finanssektor som kallas The Big Bang.
Man öppnar upp den brittiska, det är framförallt Londons stock exchange. Den går från att vara pappersbaserad i princip till att vara baseras på elektronisk handel. Så den utvidgas väldigt mycket. Man konkurrensutsätter den så att utländska banker kan etablera sig i London. Man gör ju det här i en kamp med The New York Stock Exchange i hopp om att man ska kunna bli lika stor eller större och ta över en hel del av den här växande globala ekonomin som handlar om just banktransaktioner och aktiehandlande och bara handlande överhuvudtaget. Så att, och här blir det ju väldigt tydligt att det är en grupp människor, alltså de som jobbar i The City of London, i det finansdistriktet, där kan man verkligen göra sig jätterik.
Nästan över en natt förvandlas London till ett globalt finanscentrum som kan konkurrera med New York och Tokyo. Banker från hela världen öppnar kontor i huvudstaden och skyskrapor växer upp i området Canary Wharf. London blir en av världens finansiella knutpunkter. Men när de gamla industrierna slås ut och ersätts av finans och tjänster ökar klyftorna mellan rika och fattiga till rekordnivåer. Bostadspriserna i London skjuter i höjden medan arbetslösheten i de gamla industriorterna förblir hög. 1987 gör Margaret Thatcher det ingen annan premiärminister tidigare lyckats med under 1900-talet. Hon blir vald en tredje gång i rad. När valresultatet står klart står hon utanför Downing Street nummer 10 och viftar triumferande med 3 fingrar i luften. De som röstat på henne är främst de som gjort ekonomiska vinningar under Thatcherismens era. Medelklassfamiljer som köpt sina kommunala lägenheter. Aktieägare som tjänat på privatiseringarna. Och den växande skaran av egenföretagare som fått nya möjligheter i hennes avreglerade ekonomi. På den internationella scenen når Margaret nya höjder. När Berlinmuren faller 1989 ser hon det som en bekräftelse på att hennes och Reagans hårda linje mot kommunismen varit den rätta. Men i EU-frågan blir hon allt mer isolerad. Privat har Margaret länge varit skeptisk till den europeiska integrationen. Sen kriget har hon en djupt rotad misstro mot Tyskland, vilket inte gör saken bättre när det handlar om ett fördjupat europeiskt samarbete.
Det hon verkligen är emot när det kommer till EU-politiken är att EU ska då, eller den europeiska gemenskapen som nu var på den tiden, att det ska utvidgas och bli mycket mer federalt. Alltså att det ska få den struktur som det numera har. Det är hon emot. Hon är emot allting som kan inkräkta på Storbritanniens suveränitet. Och här kommer kanske Falklandsöarna in igen, att det är någonting som hotar Storbritanniens självstyre helt enkelt och makten över sig själv. Det är hon ju emot, men där har hon ju det här del i hennes fall från makten.
Men det är inte enbart hennes ställning i utrikespolitiken som leder till hennes fall. Det är en inrikespolitisk reform, den så kallade poll tax, eller kommunalskatten som införs 1989 i Skottland och ett år senare i Wales och England. Det är en skatt där alla, oavsett inkomst, ska betala exakt samma belopp. För Thatcher är det en fråga om rättvisa. Alla använder kommunala tjänster, därför ska alla betala lika mycket. Men för miljontals britter, särskilt i de fattigare delarna av landet, är det droppen som får bägaren att rinna över. Protesterna börjar smått, men växer snabbt. Den 31 mars 1990 samlas över 200 000 människor i London för att demonstrera mot skatten. Vad som börjar som en fredlig protest urartar i våldsamheter när frustrerade demonstranter drabbar samman med polis. Bilar välts, butiker plundras och byggnader sätts i brand. Det är de värsta upploppen i London på över 100 år. Än värre för Margaret är att hennes egen regering börjar tvivla. Opinionsmätningarna visar på historiskt låga siffror för de konservativa. Partiet ser en valförlust framför sig. Och nu börjar egna partimedlemmar öppet visa sitt missnöje. I november 1990 utmanar den tidigare försvarsministern Michael Heseltine henne om partiledarposten. Den första omröstningen vinner Margaret, men med för lite marginal för att säkra sin position. Hon behöver gå till en andra omröstning. Och snart inser Margaret det oundvikliga. Hon har förlorat sitt partis förtroende. Den 28 november 1990, efter 11 år som premiärminister, meddelar hon sin avgång.
Men hon inser att loppet är kört, och dessutom så ryktas det om i alla fall att Dennis Thatcher säger till henne att nu räcker det. Nu har du gjort det du skulle göra. Nu pensionerar vi oss.
När Margaret lämnar Downing Street nummer 10 för sista gången som premiärminister gråter hon öppet. Något som chockar ett land som vant sig vid hennes järnhårda fasad. Vi lämnar Downing Street för sista gången efter 11 fantastiska år, säger hon med bruten röst. Och vi lämnar Storbritannien i ett mycket bättre skick än när vi fann det. När talet är slut vänder hon sig om och lämnar pressuppbådet. Och med det når en av Storbritanniens mest omvälvande politiska eror sitt slut. Ett fascinerande arv efter Thatcher är hur hon, trots att hon själv föraktade protestkultur, blev en oväntad katalysator för en explosion av kreativitet inom brittisk musik. Inga alternativ, sa Thatcher om sin politik, men inom musiken blommade mångfalden. Från punken, som redan på 70-talet skrek Maggie Out, till The Specials låt Ghost Town, som fångade känslan i städer drabbade av nedläggningar. Mest ironiskt var hennes oavsiktliga roll i skapandet av rave-kulturen. När industrilokaler stod tomma efter nedläggningar ockuperades de av ungdomar som arrangerade illegala fester. Under 90-talet dansade en hel generation till elektronisk musik i övergivna fabriker. En rörelse så kraftfull att regeringen 1994 specifikt förbjöd samlingar kring musik med repetitive beats. Och så kommer vi tillbaka till den plats där vi började. Två begravningar, två världar, två uppfattningar om samma kvinna. För somliga var Margaret Thatcher hjälten som räddade Storbritannien från förfall och gjorde det till en modern ekonomi igen. För andra var hon skurken som krossade samhällen, ökade klyftorna och offrade solidariteten för marknadskrafternas skull. Allt beror på vem du frågar. Men oavsett vilken sida man står på var hon en av 1900-talets mest inflytelserika politiska ledare. Hon förändrade inte bara Storbritannien. Hon förändrade hur vi tänker kring politik, ekonomi och samhället i stort. Hennes idéer lever vidare, både genom de som beundrar henne och genom de som hatar henne men tvingas förhålla sig till den värld hon var med och skapade. Specerihandlarens dotter från Grantham blev en av historiens mest omstridda politiska figurer. Den kvinna som med järnvilja och obeveklig övertygelse förändrade ett land från grunden. Lika orubblig i livet som omstridd efter döden. Du har lyssnat på historien om Margaret Thatcher med mig, Blenda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Caroline Mathiesen och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
En del av